Dera hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i sitt tredje kapitel. Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförst över Galileen, hans bror Filippus över Iturien och Traktonislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa det nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ni huggormsyngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tänk inte: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden, och så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två livklädnader ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är fastställt. Och även soldaterna frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Folket gick där och väntade. Och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. En så tidig advent som vi fick i år, även så tidig som den går att få om jag förstått det rätt. Och följdriktigt fick vi även en väldigt tidig julskyltning, även om det känns som att varje år är det väldigt tidigt. Men när julen väl börjar, då åker allt det där ut. Då åker det bort. All julskyltning har redan fått fylla sitt syfte, att ge oss julstämning och påminna oss om att nu är det dags att börja julhandla ordentligt. Det är så vi ska förbereda oss för årets stora högtid, när tomten kommer. I alla fall till de som har varit snälla. Snälla konsumenter som deltar i årets byteshandel. Och det är svårt att inte dras med i detta. Man hör på högtalarna, julmusiken, kanske till och med och helga natt eller något sånt där, och kan glädjas över den texten och att den får spelas. Men får en kommer in i en julstämning, börjar lik Karl-Bertil Jonsson nosa på glöggen eller julmusten, äta lite pepparkakor och lyssna på julmusik. Det är inte något fel med detta, men det är inte så kyrkan förbereder sig inför högtiden. I samhället kanske man tänker lite mer sentimentalt på det lilla näpna barnet i krubban. Eller så gör man politiska uttalanden med hänvisning till den heliga familjens flykt till Egypten. Men vi ser med andra ögon på barnet som blivit oss fött. Världens skapelse är ett fantastiskt under. Men att Gud själv träder in i sin skapelse, föds på samma sätt som alla andra människor, med samma yttre form. Ett ansikte med ögon som ser dig, händer som rör vid dig, en mun som talar till dig och ett hjärta som lider och gläds med dig. Och det är Gud. Det är ofattbart. Och att han låter sitt ansikte bli slaget för dig, sina händer och sitt hjärta genomborrade, så att blodet, hans eget blod, flyter för dig. Och det är Gud. Det kan vi kämpa ett helt liv med att alls börja förstå. Och det är den här stora händelsen som hela skapelsen har väntat på. Änglarna har längtat efter och profeterna har sett i fjärran och förkunnat. Och nu var tiden inne. Och som vi hör av Lukas inledning i evangeliet, vid en väldigt specifik tidpunkt i historien. Då träder den siste av det gamla förbundets profeter fram. En Guds härold, Johannes Zakarias son, som ska förbereda folket på konungens ankomst. Och profeten Jesajas ord går i uppfyllelse. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas, ojämna vägar jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Men vad innebär detta? Hur uppfyller Johannes detta? En röst ropar i öknen. Där ser vi kopplingen. Men vad innebär det som kommer efter? Stället hos Jesaja säger också någonting om vad förberedelsen innebär. På vilket sätt folket ska förberedas på Jesu ankomst. Det krokiga ska göras rakt. Det krokiga ska göras rakt. I episteltexten från Galaterbrevet läste vi att innan tron kom hölls vi fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Lagen kan inte ge liv, utan det är bara han som själv är livet som kan det. Lagen kan inte göra en människa god, men den kan förhindra att onda människors onda gärningar får för fritt utrymme. Eller deras ondska får för fritt utrymme. Men somliga såg det som att man var god om man höll lagen. Det var så man blev god. Och man lade också till föreskrifter och tolkningar och bud som inte hade direkt stöd i lagen, men som man ändå band människors samveten vid. Men följden av allt detta blev att ju godare man med det här perspektivet försökte vara eller bli genom att sträva efter att hålla lagen, desto längre kom man bort från den verkliga rättfärdigheten. Paulus, som själv kunde skryta med att vara en oklanderlig man i fråga om den rättfärdighet som kommer av lagen, han räknade det som en förlust för Kristi skull. För att istället bli funnen i den rättfärdighet som kom genom tron på Kristus. Och så säger han om sina landsmän att de har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Och när man har det här perspektivet på lagen, så är man inte förberedd på Jesu ankomst. Stigarna är krokiga och ojämna och leder människor fel. Dessa var Johannes sänd att rätta ut. Lagen behövde förkunnas och förstås rätt, så att den ledde till omvändelse. Kanske framförallt hos dem som redan tänkte om sig själva att de var rättfärdiga eftersom de höll lagen. Men först då är man mottaglig för den rättfärdiga telning som ska växa upp åt David. Det är han som ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Ett ont träd kan inte bära god frukt, utan bara ond. Och ett gott träd kan å andra sidan inte bära ond frukt, utan bara god. Lagen gäller och är helig och god. Men människan är inte god. Och det här måste hon förstå om hon ska vara beredd inför konungen. Inför konungens ankomst. Då finns en banad stig där Jesus kan dra fram på när han kommer. Och endast insikt om denna jämställdhet kan leda till den jämställdhet som också råder i Kristus. Och då kommer vi in på höjder och dalar ska utjämnas. Maria sjunger i sin lovsång till Herren. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Höjder sänks och dalar fylls. Eller till och med upphöjs. När lagen predikas rätt och rasar de här byggnadsställningarna som håller uppe tronen som man har satt sig på. Som har gjort att man kan inbilla sig en laguppfyllelse som leder till rättfärdighet. Men också när lagen predikas rätt så innebär samma raserade byggnadsställningar att människor befrias. Jesus gav inte bara syndernas förlåtelse, vilket definitivt inte är bara. Men han mätte också människor i deras mänsklighet. Han såg dem på ett sätt som höjdarna inte gjorde. Han vände inte bort sitt ansikte från dem för deras synds skull. Men han ignorerade den inte heller. Jesus mötte dem som människor. Och då också som människor med ansvar för sina handlingar. Men på ett sätt som också kunde lyfta dem så att de fick en rätt bild av sig själva i ljuset av Guds lag. Det låter märkligt kanske när jag säger att man kan lyftas. Så att man kan se och bekänna sin synd. Den vanliga bilden är kanske snarare att allt tal om synd och skuld handlar om att trycka ner folk. Att få dem att känna sig usla eller värdelösa. Men det är inte så att ju mer uslare och mer värdelös du känner dig i mötet med lagen desto bättre. Så enkelt är det inte. Lagens krav vittnar inte bara om att vi har brutit dem, utan säger också något om den kallelse, det ansvar som vi har blivit anförtrodda. Det höga kall som det innebär att vara människa. Den värdighet som människan har och ställning i skapelsen. Men när man fått sin flisa påpekad så många gånger av människor som har bjälkar i ögonen, så slutar man antingen att bry sig och bli cynisk och säga att men det här spelar ingen roll, det är ingen som följer det ändå. Lagen spelar ingen roll längre. Eller så slås blicken ner i backen så att man faktiskt börjar betrakta sin egen flis som den stora bjälken och att man måste väl inbilla sig då att de andra har några fel och brister. Ser inte vilka hycklare de är. Men Jesus lyfter deras blick och visar genom sin närvaro att de är kallade till något högre. Och att det är därför de har ett ansvar. Man kan bara bära på en skuld om man har ett ansvar. Man bär på skuld därför att man har levt under sin egen värdighet. Guds lag påminner också om detta. Djur kan inte bära på skuld.
Och man har hört om schimpanser som rövar bort barn. Schimpanser kan inte hjälpa detta. Eller den agerar utifrån sin natur. Läste ett exempel annat om en alligator som drar ner en människa i floden. Det är inte alligatorns fel, men människan har fortfarande ett ansvar att bevara den miljön som alligatorn ska vistas i. Människor reduceras till djur när man fråntar dem ansvar för sina handlingar och förnekar skulden. Människor kan bära på skuld därför att hon är människa, skapad till att vara Guds avbild och Guds ikon i världen. Och när man då får möta Guds heliga lag, så väcks också en längtan efter den renhet och helighet som lagen ger uttryck för. En längtan tillbaka till den ursprungliga rättfärdigheten. Som Jesus säger i bergspredikan, man hungrar och törstar efter rättfärdighet. Också på detta sätt skulle Johannes bereda vägen för Herren. Den lag som han förkunnade ställde alla människor på samma nivå. Tullindrivare, prostituerade och till och med hedningar stod inte lägre inför lagen än fariseerna och de skriftlärda överste prästerna, och inte ens kung Herodes. De var alla lika inför lagen. Johannes, han verkade på andra sidan Jordan i ödemarken, och mest troligt på den plats där Israels barn hade vandrat genom Jordan in i det förlovade landet. Men de hade inte hållit sig till Gud, utan som det står i domarboken, var och en gjorde vad han själv fann för gott, och även därefter var det mycket som gick fel. Och nu kallar Johannes dem tillbaka till den plats där de hade stått innan de gick in i det förlovade landet, och säger att ni ska inte tro att bara för att ni tillhör folket så är ni Abrahams barn. Och allt är frid och fröjd då. Domen kommer inte bara över andra folk eller hedningar, utan också över Israel. De har i själva verket inte kommit in i det förlovade landet. För löftenas fulla uppfyllelse hade dröjt. Men nu har himlens rike, himlens regerande, kommit nära det sanna förlovade landet. Och Johannes förkunnar att vägen dit går via omvändelsens dop till syndernas förlåtelse och tro på honom som ska komma, Messias. Nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus. Den här dubbla jämställdheten. Lite senare i evangeliet så vittnar Jesus om Johannes döparen, och Lukas kommenterar: och allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. De var förberedda. Men så fortsätter det: men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom, precis som de inte hade låtit sig döpas av Johannes innan. Så när Jesus väl kom, så var de inte förberedda. De berömde sig att ha Abraham till sin far. Om inte deras egen rättfärdighet dög, så tillhörde de i alla fall det utvalda folket och var inga hedniska syndare. Men precis som Jesus senare skulle säga till dem, att om de var Abrahams barn så skulle de göra Abrahams gärningar, så säger Johannes: varje träd som inte bär god frukt ska huggas av och kastas i elden. De må ha varit Abrahams barn av köttet, Men de hade inte Abrahams tro, och därför saknades också frukten. Guds nåd kan inte träffa oss förrän vi också erkänt Guds lag och vårt tillstånd i ljuset av denna. Och därför kom de aldrig in i landet. Dessa höjder tillät sig inte sänkas så att Herren när han kom kunde dra fram där. Men när vi i vår tradition lyfter fram dopet, gör vi inte på samma sätt. I nästan varje dop så sjunger vi: glad jag städse vill bekänna, jag är döpt i Jesu namn, och dopets nåd mig ger i tiden stöd och fäste vid min, för min tro. Är det inte ungefär samma sak som att säga att ja, men jag förlitar mig på någonting utanför här nu, på Abraham, jag förlitar mig på mitt dop? Ganska många gånger så har jag hört människor säga, när man har frågat om de är kristna eller sådär, med en stympad version av 1878 års katekesförklaring, inledningen: jag kallas kristen medan jag genom dopet är upptagen i Kristi församling. Och stanna där. Men fortsättningen är viktig, till och med avgörande. Och med församlingen tror och bekänner att han är min frälsare och saliggörare. Dopet är ett evangelium för den som ser på sig själv i ljuset av Guds lag och blir förtvivlad. Där är dopet en fast punkt. Den inte hänger längre på dig själv på det sättet, utan på att Gud har låtit dig dö från lagens krav som vittnar mot dig och låtit dig uppstå med Kristus. Redan detta att vi fruktar domen visar på att vi inte har en falsk förtröstan på vårt dop. Att förtrösta på sitt dop utifrån att man är medveten om att man så mycket behöver det. Det är då vi får förtrösta på vårt dop så mycket mer. Eftersom med katekesens ord: dopet ger syndernas förlåtelse och frälsning från döden och djävulen. Det skänker evig salighet åt alla som tror på Guds ord och löfte. Men den som i falsk försäkran tänker att det hänger på dopet utan tron, där gäller Paulus ord i episteltexten om att lagen fortfarande behöver innesluta allting under synd, för att det ska stå klart att det endast är trons väg som öppnar dörren till landet. Det är tron på Davids telning, Jesus, Herren vår rättfärdighet. Och den tron verkar också att vi lever i vårt dop. Med katekesens ord igen: det betyder att den gamla Adam i oss ska dränkas och dödas varje dag med alla sina synder och onda begär. Och det sker genom ånger och omvändelse, så att en ny människa kommer fram och uppstår varje dag. Så att vi får leva i rättfärdighet och renhet inför Gud i evighet. Den nya människa som steg upp i dopgraven får nu också en ny syn på Guds lag, där den inte efterlevs för att bli god, utan den efterlevs eftersom du är god. Förberedelserna handlar alltså inte om att du ska bli god och rättfärdig inför Jesu ankomst, utan att ge upp försöken på att bli det med egen ansträngning. Och när han nu kommer, vi tror vända det till Jesus och säga hur eländigt det är egentligen. Och det är så höjder och berg sänkas och dalar fyllas och det krokiga göras rakt. Endast då kan Jesus dra fram, endast då tillåts han vara den han kommit för att vara, Herren vår rättfärdighet. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen. nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.